Utvisningsbeslutet kom som en blixt från klar himmel.
I juni 1921 blir Allan Wallenius utvisad från Sverige där han har levt som politisk flykting. Hans hustru Alice och sonen Aivest blir kvar i Stockholm.
Hänsynslösheten, allt godtycke som visades från de maktägandes sida i denna sak är nog att göra en rasande.
Polisen sätter Allan på en ångbåt till Reval, alltså Tallinn, med destination Moskva.
Polisen i Sverige arresterade över 10 finska kamrater för militärt spionage och försökte få mig och 2 andra kamrater inblandade i fallet.
Före inbördeskriget var Allan bibliotekarie i Åbo och Alice var lärarinna i Haraldsby på Åland. Nu är de båda yrkesrevolutionärer. De har arbetat vid kommunistiska press- och telegrambyråer i Sverige och han har utfört uppdrag för Komintern, kommunistiska internationalen.
Jag skulle utan betänkande ha rest med nu genast om jag inte hade haft Aivest.
Alice skriver brev till Allans föräldrar Sigrid och August som nyligen har flyttat till Chimito, till torpet Fridkulla i byn Kaltsila. De erbjuder sig att ta hand om sitt barnbarn.
Jag vill inte gärna lämna honom ifrån mig. Nu stannar vi här en tid ännu, tills vi får höra från Allan hur denna förhållandena är där borta.
Allan är 30 år, Alice 32. Deras son är 1,5. Alice egna föräldrar lever inte längre.
Alla kamraterna saknar Allan mycket. För mig förefaller hela Stockholm tomt och öde. Men jag hoppas att vi inte behöver vara allt för länge skilda. Aivest går ofta och söker pappa och vill visa honom något han fått. Pappa Jyssa, säger han. Och det ska föreställa pappa i Ryssland.
Du lyssnar till del 3 av Röda resor. Vår lilla rödgardist. Om Allan och Alice Wallenius och deras son Aivest. Av mig, Anvi Gardberg. När Allan kommer till Moskva i juli 1921 pågår Kominterns tredje världskongress. Alla hotell är fullsatta.
Det var fan så svårt för mig att klara mig här, då jag inga stämplade papper fått av dig.
Allan skriver till Lang alias Oskar Samuelsson, Kominterns kontaktperson i Sverige.
Men tack vare Eklund, den hederspassan, kom jag in på Lux och sen gick det nog. Plus hjälp av några gamla ryska vänner.
Hotell Lux ligger centralt i Moskva vid den livliga gatan Tverskaja, inte långt från Röda torget. Huset har marmorfasad i nyrenässansstil och inomhus finns pelare och höga speglar.
Kära mamma och pappa, idag stod jag åter uppe på Kreml och tittade ut över Moskva. Den är en av jordens vackraste städer. Och jag bor på stadens snyggaste hotell, om och ej finaste. Enkelt och spartanskt.
Hotell Lux var ingen lyxherberg. Den var en gästhus, en vandrarhem för resande för weltrevolution.
Reinhard Müller är en tysk historiker som bor i Småland. Han är expert på Kominterns arkiv och på Hotell Lux.
De hade en gemensam kök. Där kommer strid om tid, om duschrum, finns bara 6 badkar.
Jag får ju allt vad jag behöver här på hotellet. Mat, linne, rum, tvätt, rakning, upppassning, skomakeri, böcker, tidningar, papper, bläck, pennor och så vidare gratis.
Kominterns kurirer tar in på hotellet. De för med sig pengar och instruktioner till kommunistpartierna i sina hemländer. Och många som arbetar vid Komintern bor permanent på hotellet, men bara de mest prominenta personerna får rum med toalett och badrum. Allan hör inte till dem. Men han blir anställd av Komintern.
Den första perioden var den en propagandainstrument för weltrevolution och en organisationscentrum för den proletariska weltrevolution. Och den skulle bryta och fullbordas efter några år. Man hade en föreställning. Weltrevolution kommer snart i västern.
Nu börjar jag komma in i arbetet. Och jag börjar trivas. Blott jag hade Alice och Ai West här.
Alice är nu ensamförsörjande mor i Stockholm. Hon vill helst ta med Ai West till Moskva. Men nyheterna från Ryssland är oroväckande i juli och augusti 1921. Åbo underrättelser.
Största delen av befolkningen i Ryssland lider av hungersnöd.
Helsingin Sanomat.
35 miljoner människor svälter. Befolkningen i de hungrande distrikten lämnar allt vind för våg och flyr österut.
Arbetarbladet.
Koleran sprider sig och den skriande bristen på hjälpmedel försvårar sjukdomens bekämpande.
Kära mamma och pappa, om ni under tiden som Ai West kan komma hit vill ta honom dit till er, då kan Alice komma och jag behöver henne. Liksom också Ai West borde komma. Men vintern blir svår med grov mat och den här där hans lilla mage inte ut med. Risken är för stor för Ai West.
I september skickar Alice sin son till Åbo med en bekant, fru Mia. Alice reser själv med familjens ekodelar via Reval till Moskva.
Det var den svåraste tid jag någonsin i mitt liv haft. Då jag skulle slita mig loss från Ai West och skicka bort honom. Det tog veckor och månader innan jag kunde fatta det beslutet. Jag har ännu inte kommit över det stadie då jag måste gråta en skvätt för varje gång jag tänker på Ai West.
När Alice anländer till Moskva har Allan skickats iväg på ett kominternuppdrag till Italien.
Det var en stor missräkning för mig att inte träffa Allan när jag kom.
Alice kämpar med att lära sig ryska och hon har svårt med den ryska maten. Först 5 veckor senare i slutet på oktober återvänder Allan från Italien.
Alice är världens bästa kvinna och min hustru och den bästa kamrat jag någonsin i livet haft. Ingen går upp mot henne. Jag välsignar mitt öde som förde mig samman med henne. Som inte blott är klok, vacker och stark, utan också modigt, tapper, lugn och fast.
Både Alice och Allan arbetar nu vid Kominterns bibliotek. Och Allan är sekreterare för Otto Ville Kuusinen som nyligen har utsetts till Kominterns generalsekreterare.
Kuusinen håller på att omgestalta Komintern med väldig kraft. Jag trodde aldrig att det skulle finnas så mycket liv och stark vilja i den lilla kroppshyddan.
De finländska tidningarna rapporterar gärna om Allans liv. I oktober 1921 skriver Åbo underrättelser.
Allan Wallenius har antagligen varit här i Åbo. Hans fru bodde på Hamburgerbörs 18-19 september. En fru som begagnade sig av namnet Mia Winberg tog in på Hamburgerbörs rummet nummer 52. Härifrån fördes Allan Wallenius barn till Chimito av fru Sigrid Wallenius.
Åbo underrättelser har fått för sig att Alice bodde på hotellet under namnet Mia Winberg. Men Arbetarbladet fnyser åt ÅU:s sensationsskriverier.
Fru Winberg är fru Winberg och inte Alice Wallenius. Och Allan Wallenius har varit i Ryssland sedan i somras.
I Chimito följer Ai West med farmor Sigrid ut i lingonskogen. Farfar August tycker att han är outsägligt snäll.
Vår lilla rödgardist. Det är världens finaste pojke. Och han kommer att utföra väldiga saker en gång när han blivit några år äldre. Napoleon och Goethe, ja till och med Caesar var bara små guttar gentemot Aja.
Men Sigrids släktingar är inte förtjusta över familjens närvaro. Släkten anser att Allan har förrått sitt land och att Sigrid och August borde bryta med honom.
Sköt ni om Ai West och er själva så ska vi båda sköta om oss och revolutionen. Sen gör vi båda, det vill säga vi och revolutionen, på en gång eller kanske i tur och ordning visit hos er.
Allan själv litar på att hans föräldrar sköter lika väl om den unga rödgardisten som de skötte om honom och Paul. Allans storebror som stupade som jägarkapten på den vita sidan 1918. Allans mamma Sigrid är nu lite på 50, August närmar sig 60. Allan är det enda barn de har kvar och i väst deras enda barnbarn. I november skriver Allan från Moskva.
Underrätta nu i väst om att mamma arbetar här på en skola och i ett barnhem. När hon fått praktik tillräckligt kommer hon ut till Europa igen. Åtminstone hem till lilla i väst.
I december 1921 har i väst lärt känna sina farföräldrar så väl att han inte längre är bara änglalikt snäll.
Att han i början inte bad om förlåtelse berodde naturligtvis på att jag inte lärt honom något sådant. Enligt min åsikt har barn, åtminstone så små, inte någon orsak att be om förlåtelse. Barn är nämligen inte elaka av naturen. Är de elaka så är det en avspegling av de äldres elakhet. Och det ska väl inte barnen be om ursäkt för.
Revolutionen måste krossa den gamla skolan och skapa ett nytt uppfostringssystem. Det skriver Alice 1921 i den finsk-amerikanska veckotidningen Toveritar.
Att Aija har ett eget huvud för sig och att han kanske inte är så snäll som tant skulle önska, det är något vi inte sörjer över. Tvärtom. Grundtanken i den nya uppfostran är just att låta barnen utveckla sig så fritt och självständigt som möjligt. Vi vill inte längre uppfostra slavar som ödmjukt lyder sin herres minsta vink och kysser riset eller piskan.
Ali skriver till Sigrid att barnen har mycket stor frihet i skolorna i Ryssland. Barnen får välja om de vill sitta eller stå, höra på eller inte, svara eller låta bli att svara. Det blir ändå ingen anarki, förklarar Ali, eftersom barnen kan bära sin frihet.
Det är tvärtom de många förbuden, tvånget, straffen, som tvingar barnen till att revoltera. Det är alldeles samma förhållande som i samhället.
Alice talar för frihet, men Allans arbete i Komintern går ut på att tvinga de skandinaviska partierna innanför snäva ramar.
Man bestämde 21 punkter för en absolut bolshevistisk modell.
Allan angriper särskilt ledarna för Sveriges kommunistiska parti som inte följer Kominterns 21 punkter. Här skriver han till Lang alias Oskar Samuelsson i januari 1922.
Vi fordrar ju att partimedlemmarna ska offra sina liv när det bara behövs. Politiken måste bli en hjärtesak för dem, ett livsbehov. Men om man ska nå så långt att medlemmarna går genom eldprov för sakens skull, då duger under inga villkor ett sådant småfnuttigt politiserande ledande som flera av de svenska ledarna nu gör sig skyldiga till. Det är därför jag gått fram emot dem och bekämpat dem.
Allan är som en vakthund. Han skäller på de svenska partiledarna och de i sin tur klagar på Allan i brev till Lenin och andra ledande personer. Det här pågår i flera år. I februari 1922 är Alice irriterad på livet på Hotell Lux.
Just nu har vi ett kommissionssammanträde i vårt rum. Allan är med i en kommission som ska skaffa rum åt alla främmande som just nu samlas här till en konferens. Och det är ett helsikes jobb. Kvinnor kommer hit och lipar långa floder av tårar när de ska flyttas ut ur ett rum i ett annat. Somliga är ilskna, andra vägrar kategoriskt att flytta på sig. Och så vidare. Det är som sagt ett helsike. Här är tobaksrök och annan otrevlig lukt. Här måste vädras till natten.
Många som bott på Hotell Lux berättar att där är oroligt. Folk kommer in på rummen, det uppstår gräl och snedsprång.
Monogami var ovanlig. Ja. I 20-talet bytte man sexuell partner, den spelade ingen roll. Den var också en tid från Kollontai.
Hygienen på Hotell Lux är inget vidare. I ett brev till Sverige ber Allan om en råttfälla.
I bottenvarning var det en gamla bageri och många mjöl och den rattor finns överallt.
Men när Allan skriver till Timito skryter han med deras rum. Det är stort och välmöblerat.
Vi skulle haft det riktigt utmärkt om ej hungern i Volga-distriktet kommit. Nu går en del av vår mat dit regelbundet. Och av våra löner går alltid 10% till de hungrande. Det är inte mycket, men alltid hjälper det till ett grand. Mamma Alice har just kokat lite soppa på havregryn och torkade frukt som hon hade med sig. Emellanåt styrkar vi oss lite med sådan soppa på kvällarna. Alice har naturligtvis magrat hela hopen.
Barnhemmet som jag berättat om i förra brevet tar tid. Nu väntar vi på första sändningen. Kanske reser jag med till hungerdistriktet för att organisera barnhemmet. Det har sina risker förstås. Sjukdomar och så vidare. Men det är nödvändigt att någon följer med för att få det igång. Så knogar jag med ryskan hela tiden. Det är ett rysligt språk att vara svårt. Man får ont i huvudet när man börjar läsa ryska. Men det måste ju gå.
Alice reser till hungerdistriktet. Våren 1922 rapporterar hon om utsvultna och skadade och traumatiserade barn för den kommunistiska kvinnotidningen Röda röster i Sverige. När hon och Allan skriver i svenska tidningar går honoraren till Ai West. I Finland är August arbetslös och har ont om pengar. Och farmor Sigrid har ont i armen.
Alice har nog gråtit efter Aja i all hemlighet. En gång blev det till och med så att jag såg det. Men hon är en mycket tapper flicka.
Jag får ont samvete för att jag skickar dit Aja till besvär och arbete åt farmor. Men nu ska det inte räcka så länge innan jag kan komma och ta hand om ynglingen.
Alice kan resa till Timito. Hon är inte efterlyst i Finland som Allan. Det märks på Allans brev att han gärna skulle följa med. Både Alice och Allan drömmer om att bo på Åland. Det grämer dem att Ålandsfrågan avgjordes till Finlands fördel i Nationernas förbund. Allan skriver till sin far i mars.
Ta reda på hur det är med mina mantalspengar. Har du betalat dem för mig eller är de obetalade? Om det inte är stora summor så bör vi kanske betala dem innan valen till riksdagen börjar. Det kan hända att jag låter ställa upp mig som riksdagskandidat. Men tala ännu inte om den saken för någon. Menar att man på Åland skulle göra tämligen många röster.
Allan och Alice vill kandidera för Socialistiska arbetarpartiet på Åland i valet i juli 1922. Partiet är en täckmantel för kommunistpartiet som är illegalt i Finland. I mars ber Allan sina föräldrar kolla om han finns med i vallängderna.
Ta reda på det via brev till fru Selma Rosenblad, Åsgårda, Saltvik, Åland. Fråga samtidigt om oss båda. Alice kanske tillbaka där till valen.
Selma är styrmor till Alice och enka efter Alice pappa, kofferdiskepparen Pär. Men varken Allan eller Alice är med i vallängderna. I mars skriver Pettersson vid Folkbladet till Allan.
Det kan jag säga dig nu att någon riksdagsman blir du ej den här gången. Jag har nog försökt med saken, men de finska kamraterna är emot det och anser det ej vara förståndigt.
Samtidigt som Alice reser iväg från Moskva publicerar finländska Folkbladet en artikel som hon har skrivit om de ryska kvinnorna. Här prisar hon arbetsplikten som gäller alla i Sovjetryssland.
Kvinnans värde steg, såväl moraliskt som ekonomiskt, då hon intog sin plats vid mannens sida i arbetet. Det är alltså arbetsplikten som revolutionerat de ryska kvinnorna. Här tillkommer lagarna om kvinnor och barnarbete, äktenskap, moderskydd, rätt att genom läkare avlägsna foster och så vidare. Dessa lagar ställer de ryska kvinnorna på en högre nivå än något annat lands kvinnor.
Men Alice hävdar att den ryska borgarklassens kvinnor inte har förstått någonting av revolutionen. De tillhör en före detta parasitklass. De lever i det förflutna.
De lever av att sälja sina smycken och dyrbarheter. Och när dessa är slut säljer de sig själva. Allt under väntan på underverket som ska hjälpa borgarklassen tillbaka till sin gamla maktställning. Fläktar av den nya tidens vindar har nått också de ryska bondkvinnorna som hittills levat i fullständigt mörker och okunnighet.
De kommunistiska instruktörerna grundar barnkrubbor ute i byarna och arbetar med att lära bondkvinnorna läsa. Alice skriver om kommunistiska kvinnor hon har mött vid allryska kvinnokongressen.
Det var inga bortklemade, sminkade och pudrade bourgeoisidamer med polerade naglar och tillgjorda miner. Det är fattigt klädda, dåligt närda proletärkvinnor. De flesta av dem hade kortklippt hår. Många rökte. De var grovt byggda och uppträdde tämligen kalavulet. Men så hade de också alla militärutbildning och de flesta av dem hade varit vid fronten och deltagit i försvaret av Sovjetryssland. Så värst kultiverade föreföll de inte. Varifrån skulle de ha fått den kulturen?
Men de här kvinnorna har ett mål.
Ett nytt samhälle där deras barn ska kunna åtnjuta alla de kulturens välsignelser som de själva måste avstå ifrån under sin hårda och uppoffrande kamp för framtidens folk.
Allan sonderar våren 1922 om han skulle kunna återvända till Sverige. Han skriver till kung Gustav den V och ber om tillstånd att återvända utan hot om fängelse. Men varken kungen eller Stockholmspolisen eller statsminister Branting vill ha Allan till Sverige.
Förut som lyceist och ung student var jag färdig att ta hela världen med storm. Sen kom det när man började se sina gränser överallt och begrep att de flesta av de där satans gränserna var oöverstigliga för en själv med de små krafter man hade. Då vart man pessimist och trotsare. Sedan blev man trött och då tyckte man att man var slut. Sedan högg man i med kraft genom någon slags ambition. Anföll där man kunde komma över en gräns och gjorde en liten erövring.
Allan är nu 31 år. Här skriver han till Nils Flyg, en av de kamrater som 1922 hjälper Allan att driva Kominterns linje i Sverige.
Så börjar man märka att man var en liten potta inför Guds ögon. Men att man nu inte var precis tom. Alltid fanns det lite skit i pottan. Och så gick man vidare och odlade på i den feta jordmånen, som gav ganska magra skördar, men dock skördar.
Allan erkänner att han inte har många vänner.
Därför att jag är för impulsiv och skäller ut med vad jag menar omedelbart, så får man just inte några vänner.
I Chimito vägrar prästen skriva in Aivest i kyrkboken.
Prästen krånglar med Aivest, ehur han ingen rätt har därtill. Aja ska själv avgöra, när han förstår saken, huruvida han vill bli döpt eller icke.
Den 1 maj 1922 reser Alice via Reval till Helsingfors. Hon blir förhörd av polismannen Otto Lindfors.
Allan har plats på Kommunistiska Internationalens bibliotek som föreståndare. Det är beläget vid Mahavaya 16. Vi bor på Hotell Lux där vi har ett rum och fritt mat och några miljoner i månaden som småningom ökats.
Alice intygar att hennes resa till Finland inte har några politiska syften. Hon tiger om att hon själv arbetar för Komintern.
Gossen Aivest är i Chimito hos Allans föräldrar.
När Alice anländer till Chimito är Aivest 2,5 och han har varit sjuk i kikhosta. De har varit åtskilda i 7 månaders tid. Känner han ens igen sin mamma? Det här har oroat Allan och Alice på förhand. Vi vet inte hur det går. Det är bara breven från Moskva som finns kvar. Men allt tyder på att Alice vill stanna i Finland. Här går ett brev från Allan till Sverige.
Själv känner jag det nu för tiden lite kulet emellanåt. I synnerhet när jag tänker på Aivest och Alice. Jag har ju inte den ringaste aning om huruvida jag mera i detta livet får se pojken min. Och samma gäller ju Alice.
När Alice är i Fridkulla i Chimito med Aivest vågar sig Allans släktingar inte över tröskeln. I juni och juli bor Alice och Aivest några veckor i Haraldsby på Åland.
Vi bor i en liten kammare. Äter fisk och filbunk varje dag.
Aivest har god aptit. Han uppskattar särskilt stekt abborre. Och Alice letar arbete, men hon har ingen framgång. Hon har tänkt resa till Stockholm, men pengarna räcker inte. De ryska miljonerna är inte mycket värda i Finland. Och så vill hon inte lämna Aivest åt främmande. Allan har hoppats på ett maktskifte så att han kan komma till Finland. Men i riksdagsvalet får Socialistiska arbetarpartiet bara 14% av rösterna.
I ett brev är det omöjligt att kunna knacka ner allt som man ville säga. Men så allt för länge räcker det icke innan vi kan träffas. Om det ej går där i Finland så går det väl annorstädes. Kanske snart nog i Berlin.
Och sen i augusti kommer det en vädjan från Allan.
Hälsa Alice att hon har en viktig sak här att utföra. Det svenska barnhemmets organisering. När hon for härifrån så torkade allt in. Ett 10-tal lådor har kommit, men ingen ordnar och organiserar. Du Alice skulle kunna ta hand om hemmet för en tid, tills det kommer igång. Men Aja kan man ej ta med till smittoregionerna. Det vore hans död genast.
I slutet av september 1922 är Alice och Aivest i Helsingfors. De går till ryska legationen. Alice ordnar med visum och resa i kurirvagn per tåg direkt till Moskva. Allan väntar otåligt på Alice och Aivest i Moskva. När de äntligen anländer den 2 oktober är Allan på stationen, men upptäcker dem inte.
Allan hittar oss inte i röran. Vi tog häst och åkte hit till hotellet. Och så ringde vi till honom. Han blev väldigt överraskad. Ty han hade trott att vi inte kommit. Plommonen är redan konsumerade. Körsbärssylten har god åtgång.
Det här var fan så gott. Och sockerkaka.
Vi har fått ett väldigt bra rum. Med stort badrum.
Aja-gubbens favoritsysselsättning är att telefonera. Knäppa på elektriska kontakterna. Sen dra i klosettsnöret så att han får se vattnet brusa ner.
Alice vill sätta Aivest i barnträdgård för de timmar hon arbetar. Men pojken får feber och blir sjuk. Han är konvalescent ännu den 9 november.
Det är idag stor högtid här. Revolutionens femårsdag. Hela dagen hade hållits parad och jättedemonstration. Hundratusentals människor i rörelse. Staden prydd med flaggor och dekorationer samt illuminerad. Alla glada och på bästa humör. Sjunger, skämtar, hurrar. Det hela mycket intressant.
Den 5 december pågår den kommunistiska världskongressen. Ai Weste menar Alice vaktar en utställning av böcker i en av Kremls salar.
Och det var någonting för Aja, att få springa omkring i de väldiga salarna och titta på alla gamla tsargrannlåter. Han kände sig inte alls ängslig eller bortkommen, utan klarade sig galant både med platsen och med alla de främmande tanterna och farbröderna som talar med honom på alla världens språk. Han svarar på sitt eget språk, som ingen förstod, men det gjorde ju lika bra verkan i alla fall. Han har nu hört både Lenin och Trotsky tala, och han uppträder allt som oftast och håller tal själv och skriker som satane, som han säger själv. Han har väl snappat upp det uttrycket av någon svensk farbror.
Det nya rummet på Hotell Lux har visserligen badrum, men det går inte att bada där. Och balkongen är igenkittad mot kylan. Alice kokar kvällsmat åt Aja på petroleumkokaren i badrummet.
Vi får bad så ofta vi vill ha, i de gemensamma badrummen. Mot betalning förstås.
Alice och Ai Weste äter middag i matsalen på Hotell Lux. Nu har allt börjat kosta. Till en början får Aja ägg och kakao till kvällsvard på rummet, men när äggen blir för dyra får han istället fiskleverolja med sylt. Alice skriver i januari 1923.
På morgonen 9-tiden kommer en gumma med mjölk. Jag brukar ta 2 kruskor. Mjölken är mycket utspädd och lindrigt ren, men vad kan man göra? Jag kokar den alltid för säkerhets skull. Och om man ska köpa i de kommunala mjölkmagasinen så får man stå i kö i timtal. Och sen kan det hända att mjölken tar slut just när ens tur kommer.
Till vintern får Ai Weste ett pälsfoder av vita och bruna ekorrskinn i sin kappa. Alice arbetar på biblioteket och en svenskspråkig fru passar Ai Weste som inte kan gå i barnträdgård för att han var sjuk när han anlände. Detektiva centralpolisen i Finland har fattat intresse för Allans brev. En detektiv i Helsingfors skriver veckorapporter om dem. Här en rapport från februari 1923.
De röda flyktingarna och kommunisterna i Ryssland brukar i sina brev nästan utan undantag förutspå att världsrevolutionen kommer snart. Allan Wallenius har den gångna veckan återkommit med en profetia.
Just nu befinner vi oss på uppfarten till ett revolutionärt vågberg i hela Europa. Och att vi innan detta år gått till ända kommer att träffas, det kan ni ta för garanterat.
I april berättar Allan att Ai Weste ligger i sängen och sjunger och ställer ansträngande frågor.
I kväll frågade han mig hur långt det är till stjärnorna. Och jag försökte förklara för honom att om han satte sig på en ljusstråle och åkade iväg med automobilfart så skulle det ta några år innan han kom dit. Men då skulle han ha reda på vad en ljusstråle egentligen är för något.
Nu dröjer det över en månad innan August och Sigrid får brev från Allan. Detektiva centralpolisen lägger helt beslag på Allans brev om första majfirandet i Moskva. Allan och Alice har firat med finländska Ivar Lassi som har flyttat till Moskva. De är ute och ser på paraden och hör Trotsky tala.
Finnslaktarrepresentanterna var också närvarande och blottade pliktskyldiga sina skalliga skallar varje gång internationalen spelades och varje gång det hurrades för världsrevolutionen. En fet och frodig knodd, det lär vara Finlands militärattaché, roade sig med att fotografera mig, Alice och Lassi.
Men nu är det slut på festandet. Ai West får feber i maj och febern varar i 4 veckor.
Han har nu haft 3 läkare här och ingen kan säga vad det är för sjukdom han har. Feber är det enda symptomet. Först trodde man det var malaria och han tog kinin. Hjälpte icke. Så trodde man det var paratyfus. Men ej heller det var det.
I juni sjunker febern. Den 12 juni har Ai West varit uppe i 5 dagar.
Benen var svaga och ovana först. Så han fick inte röra sig och springa så mycket. 2 dagar har vi varit ute i boulevarden i solen och fått lite färg på kinderna. Jag konkar honom på armen, hela vägen dit och därifrån och upp och ner för trapporna. Annars har han fullkomligt sitt humör tillbaka. Och idag när jag drack kaffe kom den lilla filuren och meddelade: jag är törstig som fan. Pappas uttryck.
Familjen Valenius har hyrt en stor villa i Bolshevo norr om Moskva tillsammans med flera vänner och bekanta. Det är en kall sommar, men de får några soliga dagar.
Jag var nere vid flodstranden med honom och han lekte naken i sanden i vattenbrynet, plaskade med sina små fötter i flodvattnet och kastade sand ut över floden.
Men i juli stiger febern igen. Det är samma sjukdom som tidigare. Den 25 juli har Ai West haft feber i 10 dagar.
I mitt senaste brev uttryckte jag hoppet att Alice och Aja skulle snarligen komma dit till Fridkulla. Och det hoppas vi alla ännu, inte minst Aja.
Läkarna uteslutar åter malaria, sedan tarmtyfus. De ryska läkarna konstaterar akut tuberkulos, men kan inte lokalisera den.
De ungerska läkarna fann att han hade inflammation i njurbäckenet, vilket han hade redan förra gången, ehur de andra läkarna ej kunnat finna ut det.
Alice magrar eftersom hon varken unnar sig mat eller vila när hon sköter sin son. Hon skriver inte några brev heller.
Så fort han är feberfri så kommer han att röntgenfotograferas. Sedan reser Alice och han hem till Fridkulla. Så ni får främmande i augusti.
Men Ai West blir inte feberfri.
Saken är som sagt allvarlig, men ni ska inte fälla modet. Ty Aja är seg fast en svag. Han är ytterst nervös och hysterisk. Men bara febern går förbi så blir det väl bättre. Nu är febern 39 grader och det är natt. Alice har just med kalla kompresser fått feber ned och fått honom att sova lugnt.
Den 2 augusti skriver Allan ett vykort.
Alice är ganska trött och nervös efter det myckna nattvakandet. Ai West var nervös tidigare, men nu hade givit vika. Ajas sjukdom har inte blivit bättre, utan snarare förvärrats. Det är tuberkulöst i lymfkörtlarna och det är stor risk att det kan slå sig på hjärnan.
Allan skriver igen den 4 augusti.
Liten Aja ligger lugnt och sover. Andningen svag men jämn. Nu vet vi det. Det är meningitis. Tuberkulosbacillerna har trots allt trängt upp till hjärnan och börjat sitt förstörelsearbete. Vi har inte stort hopp.
Ai West dör i hjärnhinneinflammation den 5 augusti 1923. Han är 3,5.
Vår lilla Ai West är icke mera. Nu ligger han så fridfullt och vackert, vilande efter alla svårigheter. Det är som skulle han sova, men nu vaknar han aldrig mera för att skratta och leka med oss, för att tala och berätta.
Alice skriver inga brev alls längre. Allan berättar att hon odlar krukväxter och lagar alla måltider på rummet på petroleumköket. De går inte längre till matsalen på Hotell Lux. Både Alice och Allan är avmagrade. Men Allan kastar sig in i arbete.
Och nu när jag bäst har gått så är det så mycket som egentligen han skulle ha gjort som jag nu måste göra. Och med dubbelt mera arbete och tredubbelt mera för saken ska jag söka att fylla en del av det verk som lilla Aja skulle ha gjort fullständigt ifall han fått leva. En bättre och fullkomligare kommunist hade man säkert fått leta runt hela världen om han vuxit upp så som vi tänkte oss honom.
Allan skriver en dikt om sin son.
Vår lilla rödgardist. Från land till land du drivits av de vita tills du stupad låg. Ett stupat barn, ett brutet löfte. En kämpe mindre i den röda framtidshären. Nej. Än är din fader icke bruten. Du får en broder, en syster kanske, som tar din plats i ledet.
Alice börjar faktiskt vänta barn igen redan i september 1923. Vad månne hon tänker? Ångrar hon att hon tog med i väst i Moskva? Lägger hon skulden på Sverige som utvisade Allan eller på Finland där hon och i väst blev bortstötta? Hon skriver fortfarande inga brev. Och på vintern vägrar hon gå till fotografen för att hon är så mager.
Låt stormar komma. Låt livet piska oss. Låt döden skörda sina skördar. Vi kämpar emot storm och död och för vår sak till seger.
Efter Aj Wests död är det som om luften går ur Allan. Han arbetar fortfarande hårt men fokus är förlorat. Historikern Reinhard Müller.
Es war eine ja langsame, aber immer mehr zunehmende Degradierung.
Långsamt men säkert dalar Allans kärna inom Komintern. Han fattar inte längre politiska beslut. Han blir marginaliserad. När Alice föder sonen Sven Lasse i juni 1924 har Allan fått tuberkulos. Hösten 24 ber Allan om förflyttning till USA och våren 1925 reser han till Chicago på 5 år. Men Alice vill inte följa med. Jag försöker spåra brev av henne. Inget finns kvar. Kanske har kärleken tagit slut. Kanske vill hon inte utsätta sin andra son för några som helst risker. Hon skriver senare en självbiografi.
I april 1925 separerade jag från Allan och reste med tillåtelse av Komintern och det svenska kommunistpartiet till Sverige med min son Lars. Skilsmässan blev laglig år 1929.
Du har hört del 3 av Röda resor, vår lilla rödgardist. Om Allan och Alice Wallenius och deras son Aj West. Med Andrea Björkholm, Tom Reiström och historiker Reinhard Müller. Ljuddesigner var Jyrki Häyrinen, producent Staffan von Martens och dramaturg Are Nikkinen. Manus och regi av mig, Anvi Gardberg.
I Sverige arbetar Alice för den sovjetiska nyhetsbyrån TASS. Allan lever under falskt namn i USA. Han ger ut en tidning och verkar inom kommunistpartiet. Och han giftar om sig. På 30-talet återvänder de till Sovjetunionen. Där Allan blir offer för Stalintidens utrensningar. Han dör i fångenskap år 1942. Alice lever däremot ett långt liv som sovjetmedborgare. Deras son och Allans dotter emigrerar senare till Sverige med sina familjer.